med det så vill jag hälsa Markus välkommen.
Tack, tack. Ja, jättekul att det var så många som ville höra om den här lilla rapporten då. Det har varit en ganska lång process med att skriva den, och jag vill tacka då särskilt också referensgruppen som vi har, har haft kopplat till rapporten. Det har varit mycket väldigt spännande diskussioner, och det är ju en rätt svår fråga att titta på, märkte vi. Vi var väl egentligen lite naiva när vi gick in i det här uppdraget och insåg rätt snart att vi inte riktigt förstod vad det var, vad det här om liksom hållbarhet ur det här perspektivet handlade om. Men det har varit också en viktig del av den här processen, tror jag, och vad man menar. Och då kommer man in på olika begreppsdiskussioner och så där. Jag kommer då lägga upp min presentation bara så jätteenkelt att jag går igenom vad vi har gjort, hur och vad som är slutsatserna då i rapporten. Och jag tänkte börja med att väldigt övergripande dra i stora drag vad som är, så att säga, våra slutsatser då i kartläggningen. Och det är då helt enkelt att ja, det är svårt att dra säkra slutsatser om det svenska biståndets hållbarhet utifrån utvärderingar, och de slutsatser som dras är inte helt tillförlitliga. Vi menar att det behövs betydligt mera kunskap om hållbarheten i svenska biståndsinsatser. En kunskap som behöver tas fram mera ex post efter att biståndsfinansieringen har avslutats eller fasats ur. Och vi tror att det är viktigt att man, en viktig ingång i det är just att man ska, så att säga, få syn på de långsiktiga konsekvenserna någonstans av den här bristande hållbarheten, om den faktiskt är bristande. För att det är ju rätt oklart egentligen vad vi vet om det. Och det är först ex post naturligtvis som man kan få syn på det här. En annan, helt annan fråga som vi faktiskt också tittar på lite grann för att sätta in det här i ett sammanhang och för att ha någonting mer också att säga om framåt helt enkelt. Det är att vi tycker att just den här aspekten på hållbarhet, vi kommer komma tillbaka till vad vi menar med hållbarhet just i den här studien, har ett ganska svagt genomslag i svensk biståndspolicy. Och då, det låter ju egentligen ganska kontraintuitivt, men går man in och kollar i policyramverket så förekommer ju ordet hållbarhet hundratals gånger. Men vi menar då, efter att ha gjort närläsningar av ett antal de här grundläggande dokumenten, också strategier och så vidare, att det här finns inte med på något tydligt sätt. Har man ingen erfarenhet av bistånd överhuvudtaget och går in och läser de här dokumenten, så får man ingen som helst känsla, tycker jag, av att det här med hållbarheten i resultaten eller insatserna när biståndet fasas ut, att det någonsin har varit ett problem i biståndet och så. Och det tycker jag, tycker att det är en det är väl lite grann det som vi har känt också när vi har tittat på litteraturen, att det här är ju egentligen en slags grunderfarenhet som man har haft i biståndet och som diskuterades jättemycket så tidigt som på 80- och 90-talet då. Om vad händer egentligen, man har oroat sig för den här frågan. Vad händer när vi slutar betala ut bistånd till de här insatserna? Ja, då måste vi naturligtvis vara väldigt tydliga, eller försöka vara väldigt tydliga också inledningsvis med vad det är vi menar med hållbarhet. Jag kan bara nämna då att vår utgångspunkt har ju varit Sidas tidigare utvärderingsmanual i detta, eftersom att vi har tittat på Sidas utvärderingar. Och där det finns olika givare har över tid haft lite olika definitioner. Världsbanken och mängd andra har vid olika tillfällen tagit fram såna här definitioner av den här formen av hållbarhet. De har skilt sig lite grann åt, men i stort så är det samma sak man pratar om. Möjligen kan jag tycka att OECD-DACs definition är lite otydlig, för där går man in på miljöfrågor lite grann i någon slags bisats när man beskriver det här. Och det här handlar ju egentligen inte om miljö, vill jag ha sagt väldigt tydligt, om det var någon som kom hit av det skälet. Alltså det här är ju egentligen inte då samma diskussion överhuvudtaget som alltså den begreppsanvändning som förekommer exempelvis kopplat till Agenda 2030. Det är ju delvis en annan fråga, så jag vill vara tydlig med då. Men som sagt, att det här speglar någonting som har varit en lång tradition att, i biståndet, att ha den här typen av syn på hållbarhet, och att det är ett slags kriterium för effektivitet att titta på de här sakerna. Och där ligger ju själva kärnpunkten i det här med vad händer egentligen när biståndet dras tillbaks. Det finns, när vi tittar lite grann på de här definitionerna, så finns det ofta en glidning mellan, vilket man i och för sig kanske kan förstå också på ett sätt, därför att det måste vara en pragmatisk och brett användbar definition kanske, men mellan om det är insatsen i sig eller om det är resultaten av insatsen som ska vara hållbara. Och där tycker jag i och för sig då att hos andra givare, men här har ju Sida i den tidigare utvärderingsmanualen ändå rätt tydligt att det handlar om det man uppnår med biståndet på något sätt. Så det är ju resultaten som ska vara hållbara då. Och vi argumenterar också i den här rapporten för att det är det som bör ligga i fokus. Även om vi också naturligtvis kan förstå att det kan finnas ett behov av att diskutera vad som händer med själva projektet eller organisationen och så vidare när man drar tillbaks stödet. Bara lite grann fylla på det som Janne var. Varför göra en genomgång av hållbarhetsanalyser i biståndsinsatser? Vi tyckte ändå att ingångsvärdet var att det här diskuterades ganska lite i den svenska biståndsdebatten, just den här dimensionen så att säga. Men vi tyckte att vi fann det här hela tiden då. Det finns med i alla utvärderingar och studier och mycket av litteraturen kring bistånd. Och vi ser också den här rapporten som en viktig del i det här. Det är att liksom lite grann undersöka förutsättningarna för att dra tillförlitliga slutsatser av de underlag som man använder sig själv då av inom biståndet. Sen är det klart att det finns en koppling lite grann till 2030-agendan. Det är ju flera andra av våra systerorganisationer, bland annat det kanadensiska biståndet då, som har gjort såna här studier nyligen. Så att, egentligen så kan man säga att den här studien är rätt typiskt. Alltså det görs rätt mycket sådana här sammanställningar. Världsbanken har tidigare gjort massor med sådana här sammanställningar av där man räknar hur många projekt som är hållbara då efter att om biståndet skulle dras tillbaks. Men man kan fundera på hur tillförlitliga de där är och vad de egentligen säger, tror jag. Målgruppen för den här studien är ju både personer som arbetar mer övergripande med biståndseffektivitet, styrning av det svenska biståndet, men det riktar sig också direkt till utvärderare, de som jobbar med utvärdering och uppföljning av biståndet. För att bara förtydliga lite grann mer specifikt då, så våra två övergripande frågeställningar har varit: vad säger utvärderingen om hållbarheten i svenska biståndsinsatser? Och nummer två då, är slutsatserna tillförlitliga? Vi har gått igenom mycket tidigare svenska studier. Det finns ganska mycket som har, så att säga, på olika sätt, där man har tittat på flera insatser samtidigt. Så att studier som fokuserar på det svenska biståndet, så gjorde vi, där har vi gjort då en slags enklare litteraturgenomgång kan man säga, för att få en ingång till det här. Vi har gått igenom, som jag nämnde tidigare, biståndspolicy, Och sen handlar det om att vi har laddat ner samtliga utvärderingar som fanns i Sidas publikationsdatabas, decentraliserade utvärderingar vid ett visst datum. Det var 155 stycken då för 3 år. Sen har vi tagit bort alla utvärderingar som vi inte tittar på hållbarhet och det inte finns med överhuvudtaget. Och några andra saker där då. Vi har haft ett ganska strikt ramverk för hur vi har gått igenom varje utvärdering utifrån ett antal ganska enkla grundläggande frågor då som vi tänker oss att man bör kunna få svar på något sätt i de här rapporterna. Vi har sammanställt det här i en enkel Excel-databas, analyserat materialet och sen slutat om man skrivit ihop den här rapporten. Som jag nämnde då så har vi tittat en del också på tidigare studier. Det finns ju då i kapitel 2 tror jag det är i rapporten en genomgång av vad man har sagt om svenska biståndsinsatser i tidigare studier ur det här perspektivet. Och det är ju väldigt klart då från den här genomgången att den här frågan har så att säga analyserats i biståndsutvärderingar under väldigt många år. Och man har hela tiden kommit fram till väldigt likartade slutsatser egentligen. Och de pekar då ofta på en svag hållbarhet i huvudsak. Men då ska man nog hålla i huvudet så att säga att det finns lite oklarheter här på andra sätt vad de här genomgångarna egentligen säger skulle jag vilja hävda. Men då är det jätteviktigt att säga också att det här gäller ju inte bara det svenska biståndet utan man kommer fram till samma slutsatser för alla andra givare också. Så det här är inte någonting som är bara typiskt för det svenska biståndet utan kanadensarna gjorde precis en likadan sammanställning som vi har gjort här och de fick likartade slutsatser. Så att även om våra slutsatser då givet kvaliteten på utvärderingen och så vidare kanske kan frågasättas så finns det ändå någonting att det finns en stark kontinuitet i vad man kommer fram till i de här sammanställningarna och vad man kommer fram till i utvärderingarna av bistånd när man diskuterar den här frågan. Men där finns ju naturligtvis de här frågeställningarna som vi går in på också om egentligen utvärderingarnas kvalitet, om det är möjligt och vad det är möjligt att dra för slutsatser av de här underlagen egentligen då. Det finns också ganska tydliga oklarheter vad man egentligen i vissa fall menar med hållbarhet. För att det finns en glidning hela tiden i den här litteraturen om det handlar om det är insatsernas, biståndets insatser eller om det är biståndets resultat som ska vara hållbar. Ibland glider man också över till att prata i miljöfrågor så då blir det ännu mer förvirrande då. Och vi tycker då att en av de här viktigaste liksom mera resonemangsmässiga slutsatserna som vi har satt, att det är viktigt att fundera på när är bristande hållbarhet egentligen ett problem? Vad betyder det här? Jag menar, jag själv har ju då så att säga lån på banken och så vidare. Det finns ingen självklarhet i att man är så att säga, i någon mån beroende av bistånd, att det är ett problem. Det kom en ganska intressant rapport från EGDI för ett antal år sedan som tog upp det här med att man problematiserar hela begreppet då biståndsberoende därför att det har en väldigt negativ klang så att säga. Men det finns egentligen ingenting självklart i att man behöver en viss finansiering från biståndet för att uppnå resultat eller för att få till en långsiktigt verksamhet att det är någonting i sig problematiskt utan det beror på varje enskild insats så att säga. Men det finns oklarheter då. Så att en av de viktigaste medskicken som vi tycker att det är väl därifrån det är ju egentligen då så här, när är bristande hållbarhet egentligen ett problem så att säga. Men med det vill vi inte relativisera problemet utan man måste diskutera det insats för insats. Ja, går in på den första frågeställningen då. Vi har ju graderat då en mängd utvärderingar. Och
av de här då, så, den övergripande slutsatserna, 2014 insatser har bedömts hållbara, 40% har bedömts vara hållbara i delar eller delar inte hållbara, för att
det är ofta olika slutsatser som ställs mot varandra i de här hållbarheterna,
och 42% har bedömts vara ej hållbara då, de här insatserna som vi har gått igenom.
Vi har en mängd delurval och nedbrytningar då av den här datan så att säga, som finns presenterade, men där, de är statistiskt väldigt svaga ofta,
så att de bör tolkas försiktigt.
Men ett övergripande som även om det liksom är då på något sätt man betolkar slutsatserna försiktigt, så är det viktigt att säga att det syns ändå rätt tydliga skillnader mellan länder och regioner på ett i huvudsak ganska intuitivt sätt i det här materialet. Det vill säga att länder som har en bättre HDI-ranking och så vidare har ofta fler insatser som är hållbara. Länder i Central- och Östeuropa till exempel har mycket högre hållbarhet än länder i konflikt och sådana saker. Det är ju naturligtvis ingen nyhet, en ganska intuitiv slutsats, men det pekar det här materialet på, även om det då är lite en annan slutsats är att det är svårt att se att hållbarheten ökar med antalet år som insatsen finansierats. Det är ju också en rätt viktig fråga att fundera vidare på här. Vad beror det på? Beror det på att det finns insatser kvar i systemet som på något sätt kanske hade behövt fasas ut, eller finns det andra skäl till det? En annan sak som vi lyfter lite grann, att den här hållbarhetsaspekten är ju också väldigt viktig i relation till när man utfasar på enskilda länder. I några fall så finns det ju då av de här tiotal utvärderingar gjorda i samband med planerade eller faktiska utfasningar. Och där kan man i vissa fall då se att det inte har varit en så stark hållbarhet i de enskilda insatserna, vilket naturligtvis reser många frågor. Ja, är slutsatserna då i utvärderingarna tillförlitliga? Ja, inte helt skulle vi säga. Vi har då fem övergripande skäl som vi lyfter fram i rapporten. Och det viktigaste är ju ganska självklart och så att de här bedömningarna görs innan eller i samband med att insatserna avslutas och är en slags enkla förutsägelser. Det handlar om förväntad snarare än faktisk hållbarhet. En annan av de viktigaste synpunkterna om utvärderingarna i sig är att det sällan framkommer några ordentliga, helhetliga beskrivningar av insatsernas finansiella situation. Och om man inte har en fullständig bild av finansiella situationen i de här insatserna, då är det väldigt lätt att man överskattar graden av bristande hållbarhet. Det vill säga, om man drar sig ur, är det inte bara så att andra givare kliver in och finansierar verksamheten. Och en annan tredje då, väldigt viktig fråga som berör det här med att man behöver diskutera när hållbarhet egentligen är ett problem, att det ofta saknas någonting att sätta hållbarheten i relation. Alltså man bör se hållbarhet som en relativ någonting, relativt den specifika insatsen så att säga. Det är ju där det blir exempelvis i relation till en utfasningsplan då. Så frågan om hållbarhet prioriteras ner i utvärderingsuppdragen, och det är ofta ganska otydliga slutsatser, tycker vi. Vi diskuterar också tre ingångar eller delförklaringar i den här rapporten då, till bristande hållbarhet. Det är självklart, som jag vill poängtera, inga fullständiga förklaringar eller något sånt till varför biståndsinsatser inte är hållbara. Men att vi ser tre ingångar som ligger nära biståndets i sig, så att säga, hur man jobbar i biståndet, som man därför kan vara viktig att fundera på. Och det är ju dels det här med styrningen. Vi tycker att det här kan bli tydligare i styrningen från UD och även i strategier och så. Det kan man ju naturligtvis diskutera om det här ska stå med i strategierna, men den här frågan syns inte i policyn. En annan viktig fråga som vi diskuterar mer, som jag kanske inte hinner gå in på nu, det här med otydliga tidsperspektiv. det är snarare behovet av att ha väldigt tydliga tidsperspektiv. Och den sista är ju då utvärderingsarbetet, för det kan vara en ganska potentiellt i alla fall viktig mekanism med utvärdering, att se när insatser behöver fasas ut, eller därför att de klarar sig själva, eller därför att de inte är effektiva och så. Så att nu hinner jag inte gå in på det, men det är de här tre viktiga. Det finns olika beskrivningar av det här. En sån här, det har ofta varit svårt till exempel då i när man tittar på målen för de här insatserna. Och det här är också en sån här gammal grej. Det är väldigt tydligt att se att det finns en tydlig tidsdimension i målen. När ska egentligen det här uppnås i de här insatserna? Och det är ju en rätt viktig sak för att inte så att säga bara ska flyta på i något avseende. En annan slutsats som jag hinner gå in på i alla fall, tror jag, det är ju det här med att utvärderingarna föreslår väldigt ofta fortsatt stöd till projekten. Vi kan inte dra några liksom långtgående slutsatser av det, men det är en väldigt hög andel som föreslår fortsatt stöd faktiskt. Och vi diskuterar i alla fall i rapporten om man bör ha med den här uppgiften att besvara om insatser ska få en fortsatt finansiering när man genomför utvärderingar överhuvudtaget. Därför att det finns ju väldigt starka incitament då i en utvärderingssituation från alla håll att säga att det finns en bristande hållbarhet i insatsen. Och så där bör man fundera på. Och sen har vi längst bak i rapporten så har vi 5 stycken frågor. För vi ser ju det här som ett första steg från oss, Teba, tror jag. Det är en svår fråga. Vi har absolut inte kommit hela vägen i detta. Så vi ser ett mängd liksom frågeområden som man bör jobba vidare. Det kan både vara frågor som Sida själva skulle kunna ta vidare och som EBA kan jobba vidare med då. Framförallt är det viktigt det här med att titta mera på resultaten av svenska biståndsinsatser ex post efter att man har dragit ut finansieringen och jämföra med de här slutsatserna som man drog i tidigare skeden. Men man behöver också, tror jag, en mycket bättre bild av varför biståndets resultat ibland är hållbara och i andra fall inte hållbara. Varför frågan helt enkelt. Och hur man arbetar på Sida med det här, på UD, hos partners för stärkt hållbarhet. Man behöver också titta på hur det här med tidsgränser och tidsplanering samt frågan om utfasning, hur man jobbar med det. Hur man så att säga följer behov av finansiering över tid. Och slutligen så tror jag att vi behövs mera också litteratur. Det var någonting som framkom väldigt tydligt i det här att inom utvärderingssvängen så finns det ju en otroligt stor litteratur då, till exempel om impactstudier och en allt bättre metodologi när det gäller att mäta effekter av insatser. Men det här som jag har uppfattat i alla fall så är det ju ganska lite diskuterat i litteraturen också, att man kan behöva fundera betydligt mer på det här med långsiktiga hållbarheten i resultaten. Tack för mig.
Tack Marcus.
Ja.
Tryck fram en till.
Ja.
Tack så mycket.